Ja, med dette så vil vi ønske hverandre vel møtt om med denne, disse minuttene skal vi skal være samlet om Carl Oluf Rosenius. Den sangen som de sang her, det begynner med den her i bok her, som der står det alltid overskrift på hva den sangen handler om. Og her står det over den sangen de sang, Herren vår rettferdighet. Og vi som er samlet på sommerbibelskole, vi vet at er det noe vi mennesker mangler, så er det rettferdighet for den levende Gud. Det mangler vi hver enda en i oss selv. Ja, jeg var litt spent på hva jeg ville ta. Det var så mange sangforfattere. Det heter jo en veileder og en sangforfatter. Disse minuttene som jeg skal stå her. Og da tenkte jeg det at jeg visste ikke om at vi hadde hatt Carl Oluf Rosenius noen gang tidligere på disse samvære. Så jeg tenkte det kan ikke gå an at vi ikke sier litt om han, så det har betytt så ualminnelig mye for vårt land og våre forfedre spesielt, kanskje, og våre naboland. Jeg har en bok som er skrevet om Carl Oluf Rosenius, og den var skrevet mai gang etter han var død. Da kommer jeg i trykken, og den er skrevet av hans sekretær, Armi Moberg etter hun, og så Lina Sandell. Så den er for så vidt ikke oppdatert til senere. Men jeg tog ifra den boen, og jeg ville prøve å være så lydhør mot den boen som mulig for å få et bilde slik som det var skrevet av han for 100 og snart 50 år siden. Men først av alt så har jeg lyst til å lese et ord, og det er i grunn derfor jeg tar han fram, Carl Oluf Rosenius. For det står et ord i Romerne 13, 7. Kom i hu deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere. Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter deres tro. Og så vil vi be litt for denne timen. Vi vil takke deg, Jesus, for det at vi skal samles i ditt navn og i denne timen. Og jeg har lyst til å be deg at dette som ble sagt om i denne timen også må være til de ære og til åkka frelse. Vil du la det skje ved de hellige ånd? Amen. Carl Oluf Rosenius var født den 3. i 2. i 1816. Og han levde til dess han var 52 år, og han døde den 24. i 2. i 1868. Han var født i en plass etter Vesterbotten, det er nord i Sverige, i Umeå-traktene. Det var der han hadde sin barndom. Han var sønn til en prest som hette Anders Rosenius, og han var nummer 3 i blant 7 søsken. Og hans far, han ble kalt Lutherleser. Han hører til den retningen som de kalte Lutherlesere. Og de var sterkt berørt av den herrnhutiske väckelsen som au hade nått i för Tyskland, nått både Sverige och Danmark då särskilt och lite i Norge også. Han hade en bror. Han Karl Olof Rosenius, sette Anton. Och de lekte i lag. Och så var det en gång att Anton, han ville inte tro det som han, Karl Olof, sa. Och det likte inte han, Karl Olof Rosenius. Så sa han det till brorsen, Anton. Den som inte tror skall bli fördömd. Och det står i boken att han var inte mer än 2-3 år då han sa dessa ord. Men så står det också i boken det att det märkliga av allt det är att det akkurat det där, den som inte tror, han blir fördömd. Det blev också grundton i förkynnelsen till Rosenius. Han var som ung, som botten flest, han lekte, och men han var starkt, han levde upp i en troende heim där han var starkt påverkad av faren och de läskes ord. Men så tvilte han. Och så gjorde han ett experiment en dag. Han ville se om Gud var till. Och så tog han och så såg han något för ögonen. Då var han inte mer än 8-10 år, tror jag. Såg han bind för ögonen och så skulle han se om Gud var till. Och så var det i gasrummet hemma. Och så hade han jäckan med bind för ögonen. Och så plötsligt så kom det nog över att han stoppade. Nu måste du stoppa. Och då hade han upptäckt att hade han tog ett eller två skritt till, så hade han fallit ner i en djup brunn. Och då det fortälles att han aldrig mer utfordra Gud på den måten. Första intrycket av sin frälsare och försoner fick han av en vän till far hans som kom på besök, och så hade han ett bilde av Jesu Kristus som korsfästa. Och så talade han om Jesus. Det är den lilla gutten om Jesus och hans kärlighet till syndare. Han beslutade sig tidigt, Rosenius, för att bli en trofast, en from och trofast Kristus bekännare. Det bestämde han sig för. Han visste inte att det krävdes mer än en beslutelse för att bli frälst. Han måste bli född på ny. Han var en grubblare, Rosenius, i unge alder, som barn. Och en gång så gick han ut i skogen och var flera dagar och lejna. Och läske så och grunna på det. På den måten så fick han sjå Guds nåd i Kristus. Och det är nåde utan förtjänste eller värdighet. Och då var han 15 år. Han fick mig för att se detta. Detta att han var frälst utan sin insats. Bara med den värdigheten han hade i Kristus, Jesus. Och det han har gjort. Han gick på skola i Umeå. På vidaregående då. Han gick väl på gymnasiet då. Umeå, och han kände tidlig försmedelsen av att vara en kristen. Och det står att han var den enaste eleven på skolan. Så var troende. Och de manglade inte kallenamn på honom. De kallade honom både för Lille Luther och den lille reformator. Men det märkliga av allt, det står om Rosenius och Anton. De kom till, de bytte där i Jekbeskole i Umeå. Och 2,5 kilometer ut förbi Umeå, där var det en äldre dama som samlade Gud i heimen sin, folk om Guds ord. Och så läser och lytter. Och där gick de regelmässigt, dessa två gudarna. Bara dig. Och han var tidligt spurt av hur äldre damer om han kunde läsa. Och det gjorde han. Och han var avbitt om att tala över bibeltext. Och då var han bara 15-16 år gammal. Och det står att han talte inte alla om Jesu kärlighet till syndare. Så flyttade han en annan plats. Och då fick han kontakt med en annan kvinna. Och det var en äldre kvinna som hette Maria Elisabeth Söderlund. Och där brevväxlade han mycket med henne. Och hur var en klok, troende kvinna så övde själesorg för Rosenius. Och de hade brevväxling livet ut, de två. Karl Olof hade sin frimodighet och sitt fristed, min borg, i Jesu försoning. Han höll fast på att han var köpt som han var. Han, som du förstår, så kom han tidigt och till att förkynna för andra. Och han talte i kyrkor, i gudstjänsten, som helt unge gutt, mens han gick på gymnasiet. Och han präkte över den egna rättfärdighet som ingenting var värd, men och sträckte undan Jesu rättfärdighet, så han hade vunnit för hver enaste synder. Det var det som var värdig. Han tänkte titt på att vara präst. Men han tänkte, jag dug inte det där. Han var inte rolig för det. Han fick se noe som var litt spesielt hos jeg da jeg leste. Og det var det at han så det at hans fortjeneste, den dugde ingenting til frelse. Og så var det ikke nok med det at han måtte, Guds ånd måtte gi han, at han måtte få den nåde og tro, men han måtte også være gitt den hånda som tok imot nåden. Han hadde kun en tom hånd, men den hånda måtte fylles av frelse, og det var ikke han som kunne fylle opp i. Det var en annen som måtte fylle. Så fattig var han, så ringe var han i egen øye. Han ble gift med en dame som heter Agathe Lindberg i 25-26 års alderen. Og hun var glad for at han fikk tag i, for det at han, Rosenius, han var ikke, han hadde ikke så mye bry og sans for det jordiske, så hun var en arbeidsomme kvinne og var en praktisk dame og var vant dårlig, så grov lite. Og så passte seg til Rosenius som hånd i hanske. Og han kom tidlig til Stockholm. Han var vel bare noe over 20 år. Og der kom han i lag med en engelskmann som hette Scott, som var baptist. Og denne baptisten, han startet i 1940, eller var det 41, bladet Pietisten. Men denne skorten, han ble voldig uglesett der i byen, og det gikk ikke lenger med han at han måtte flytte ifra Stockholm, nærmest Ryma til England. Og han sto igjen, Rosenius, som 5-6-20-åring med en stor menighet. De hadde opparbeidet en stor menighet, han skort i, det var vekkelse, og mange søkte frelse. Og det var at han stod han igjen. Og han måtte liksom ta over etter skort menigheten og være den daglige, den forkynneren om søndagene til Guds tjeneste. Men etter hvert så ble dette bladet Pietisten, som han skort hadde startet, det ble Rosenius sitt arbeidsfelt. Og de fleste av dere tror jeg vet at Rosenius, han skrev ingen bøker. Vi vet at det ligger bøker nede på bordet her, så jeg skrev, som vi sier, det står Carl Olof Rosenius i. Men disse bøkene er ikke oversett ifra Rosenius. De er tokne av ord dette bladet Pietisten. Han skrev det meste selv, jeg forstander. Og der var det mange som fikk, Rosenius fikk hjelpe til sant Guds liv gjennom disse stykker som han skrev i Pietisten. Han møtte mye motstand i denne virksomheten sin. Denne bladet som ble så stort at det ble en misunnelse for mange andre, til og med verden, misunnet han dette store opplaget i Pietisten. Det ble jo slik at det var større, heller det største aviser i Stockholm, fortelles det. Och han hade mycket anfäktelse, Rosenius, i sitt ro. Och det kom fram. Och därför att han hade så mycket anfäktelse själv, så var han slik som Luther sa. Han sa det att han hade, hur ska han ha så kan han kunna hjälpa så många? Ja, det var det att han hade haft så många anfäktelse själv. Anfäktelse själv. Och slik var det av med Rosenius. Och så sa han sa det så titt Rosenius till sig själv. Visst är jag dö och koll och syndig, men detta väger lite mot Kristus, Guds söns blod. Och så kommer det. Det är som en dråpe mot det stora hav. Och emot hans ord är dine, alltså Rosenius, sina födelser, bara som sand och stöv mot ett stort berg. I Rosenius budskap om den köpte nåde fängde om sig. Han nådde långt med pietisten. Och så hade han av en stor reseverksamhet. Han reste ifrån sör till nord i Sverige. Han var vecka, flera veckor i slängen med på förkynnartur. Och så kom lite om äktenskapet till Rosenius. De första åren så hade de det, var de skånte i den lilla familjen Agathe och Karl Olof. Men det var inte så fel länge. Från 1849 till 1851 så mistade de 3 barn av 5. Och så säger Rosenius det. Detta sitter i en period som han kände han hade varit så värselig. Efter den tid så står det något märkligt. Jag vet inte om du får tag i det jag säger nu. Efter den tid han miste barnen, så lärde han sig och glädde sig som den som inte glädde sig. Det stora arbetet i, han var ju redaktör faktiskt allt för 2 blad nu. Ett missionsblad och så pietisten. Detta stora arbete som han hade som var redaktör för detta och en utsträckt förkynnarverksamhet samt mycket själesorg. Det var många som kom. Det står ännu till i boken att det kunde vara 15-20 på en dag så sökte själesorg till Rosenius. Och så måtte han skriva om kvällarna och nätterna i den uppgaven med planer. Men det var med och tog lite av brotten av denne sorg som de upplevde i familjen. Att han hade mycket arbete. Som sagt så var det var det många som sökte hjälp och fick hjälp genom pietisten och hans förkynnelse. Men och det upplevde det var ett behov för att starta med småskrifter. Och de startade något som heter Stockholms traktatmission. Och där kom det första lite häfte som kom ut där. Det var ett häfte som hette Kom till Jesus. Det var översatt på flera europeiska språk och sent ut på hedningemarkerna. På deras språk. Då jag såg det där med att det första häfte som de sände ut på detta traktat, Stockholm traktatmission, och det hette Kom till Jesus, så kom jag på något så jag läs för många år sedan, och det kan jag läsa själv, för det är säkert i lexikon hemma. Och där slog jag upp på Rosenius. Och där vet du vad det står där. I världslig lexikon. Rosenius, han kom med det budskapet. Kom som du är. I 1858 har pietisten kommit upp i 5000 exemplar. Och han hörde, det kom stadig melding om väckelse på forskjellige platser i Sverige. Och då startade något som hette kolportörverksamhet. Det var det släget som reiste runt och sälde böcker och vittnade litt på der de plassene de kom. Og det var et stort behov for det. For folk var i nød, og det var ikke så mye bøker da, så det er nå, til her sier også. Og så var de, vet du hva? Jeg les. Det var av og til disse små heftene, bare lese av en hele av 100 og 200 stykker. De sendte de fra person til person. Guds ord var dyrt i de dager. Rosenius hadde tilhold der i Betlehemskyrkan i Stockholm. Och där hade stor verksamhet, och det var stor tillströmning till samvær om Guds ord. Och han hilt fram det vittnesbördet om den oförskyllte nåden i Kristus Jesus. Han, Kristus, var ju kommen til verden for å frelse syndere. Og han sa det til seg selv, skulle Gud forkaste meg på grunn av min synde skyld, måtte han først forkaste sin, det Jesus gjorde, og det kunne ikke Gud gjøre. Flere av de gamle årgangene av pietisten, det var trykt om igjen og gitt ut på nytt som årgang, altså hele bladet var trykt ut og sendt. Og det var flere emner der som var spesielt, men det var ett emne som stod der, og det hette ett ämne han tog upp i en gammal årgång som hette glädje i himlen. Och det är här i boken, danska bok, och där står det faktiskt allt det stycke där. Och vet du vad? Det handlar om att det visst en syndare vänder om, så vart det glädje i himlen. Her og nå. Det er jo så ufattelig at det er sånt
er du registrert i himmelen. At en synder vender seg i sin elendighet til frelseren. At det er verdt det. Gleder i himmelen. Og dette er verdt. Trykte om igjen og sendte ut.
Ja, det er jo et langt liv Rosenius hadde. Men i 1860, det var åtte år før han døde, så startet han et nytt kapittel i Rosenius sitt liv. Da begynte han å skrive romerbrevkommentaren, og det var fortløpende i bitisken. Og de første fem årene så var de elleve første kapittel ferdige. Og i løpet av sju år så var resten ferdige. Hans virksomhet i Stockholm, den hadde hatt en dårlig start med skott, og da var Rosenius, og han Rosenius overtok et skott, og da ble hans forkynnelse ofte betegnet som ranglære. Han var en lettløper. Det som var oppfattelsen da, og det som var ankepunktet med Rosenius, det var det at det var en lærdom da som mente at de skulle gå i flere år i syndesorg før de kunne ta imot evangeliet. Men det var nettopp det som Rosenius, han hadde forsett det, at en synder, han kan bli frelst. Nå! Og det var hans budskap. Han ville gjerne lage en, da han begynte på romerbrevkommentaren, så ville han gjerne, det som var hensikten, det var det at han ville lage en romerbrevkommentar som den alminnelige menneske med normale utdannelser kunne lese og få nytte av. Derfor så skrev han enkelt. Og på denne tida så kom pietisten like opp i 10.000 eksemplar. Så det var en voldig interesse for dette sentrale budskapet. Og det som var det store i dette budskapet, det var dette her som står i Roman 8, 3. For det som var umulig for loven, fordi han var maktløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen sønn i syndekjødliggelse og for syndens skyld fordømte synden i kjødet. Dette som Gud gjorde, det var, og hadde gjort, det var det store budskapet, sier Rosenius. Og jeg har en bok her, så jeg vil anbefale på det beste, Veiledning til fred, der står det et stykke, det gjorde Gud. Og for å være litt personlig, så husker jeg godt den første gangen jeg leste det for underlige budskapet som Gud hadde gjort i synders sted, da han sendte sin egen sønn. 17. februar i 68, da talte Rosenius
den siste gången. Och då var det för någon vänner. Då hade han haft flera slag. Och då talade han över Isaias 53. Men han blev såret för våra överträdelser, knus för våra misgärningar. Straffen låg på han för att vi skulle ha fred, och vid hans sår har vi fått lägedom. Denna texten, det var den samma texten som man talade den första gången i Stockholm i 1840, alltså 28 år tidigare. Han fick på slutet av sitt liv i hausen 1867, så fick han uppgave till att skriva söndagstexterna för ett år. Det var alltså på hausen i 1867. Och då var han 20 som sagt, och han dör då den 24 februari. Och här är den bojo. Det var, han var bara 12 preike han fick skriva, för han kom inte längre till den andra söndagen efter tillfällighet. Och då den sista texten han hade här, det var Johannes 4 om denne syndarinne. Denne syndarinne så vid brønnen, denne samaritanske kvinnor, så kom og hentet vatten. Og så sier, står det her om at han strekte spesielt unna at kjente du Guds gave, sa han til denne kvinnen. Og så sier Rosenius det, eller Bojehel sier det, at det er jo hele saken. Det kjenner Guds gave. Folkens, vi som samler her, det er hele saken, sier Rosenius. Det kjenner Guds gave. Det er så ufattelig at denne gaven, det er en gave. Ikke noe som du skal gjøre noen ting for å få tak i. For han er allerede gitt det. Gud har gitt det. Og så skriver han noe, jeg har sitert det på det siste bladet her i denne boken, så det siste arbeidet han gjorde. Så jeg noterte noe, men jeg strekte unna noe. Og det, så jeg fikk tak i denne boja. Og denne faktisk alt viser bare hvor Rosenius sin skrift kom langt vekk. Den er trykt i Chicago i 1919, denne boja. Og denne, er det jo på gotisk, men det står noe merkelig her. Så Rosenius skriver, og jeg citerer: du må gjøre hva godt du kan og vil. Dersom du ikke kommer frem til Jesus som en arm synder for å søke nåde som nåde, så er Satan fornøyd og har deg i sin makt. Du må lese Rosenius, så er dette det gjennomgående. At det en gang frelst, ikke alltid frelst. For dette denne mottagelsen av evangeliet, det skjer igjen og igjen på samme måten. Du er like uverdig som første gangen, og du må ta imot nåde som nåde.
Och det sista sista verset han citerar, han Rosenius, det är ifrån Romarna 11:6, och det vill jag läsa här. Men är det av nåde, då är det icke av gärningar, ellers blir nåden icke längre nåde. Fredag 28 februar, då var han gravlagd i Johanneskirken i Stockholm. Och jag har inte lagt märke till det för nu i det sista, att det står här att de sång yndlingssangen till Rosenius. Jag lurer på om det är många av dere som vet vad yndlingssangen till Rosenius var. Det var en sang som Rosenius, vi vet att Rosenius, då han talte, hver gång han talte i Betlehemskyrkan, så sång de den sangen som inte var hans egen, men som han älskade, som lyslig: vik ej fra mitt hjärte, dyrebare smärte. Och så går det, står det ut i sangen: høyst elendig går jeg, men i Kristus står jeg, dog i hellig skrud. Det var sangen de sång før, men denne sangen som var yndlingssangen av Rosenius, den sång de da Rosenius lå på det siste, så samlades de rundt sykesengen, og så sång de den sangen: så elskade Gud verden all. Alltså det är det som, alltså, så att Gud älskar världen, hela världen. Och så ska jag bara läsa ett första verset där. Så älskar Gud världen all, att han utgav sin enda son, för var och en som på honom, på han tror, skall få evigt liv. Jeg bare tok en side her som jeg har kalt budskapet. Og der står det om Rosenius et budskap. At han forkynte lov og evangelie. Loven for at du og jeg og hvert et menneske skal få se vår synd. Og evangelie for det at hver især orker skal få se det som Gud har gjort i sin sønn, i stedet for trederen. Og Rosenius, han var ikke så voldelig opptående av den sterke troen. Han sa det at den svage og lengtende troen var lika mye rettferdiggjørende som det sterke. Han sa det at du skulle ha så mye syndserkjennelse skulle du ha, at du ikke kunne leve uten Jesus. Og det han hadde gjort. Du har det nok. Det, som du vet, så er det mange av disse bøkene som vi kaller Rosenius-bøker, som er oversett på norsk, men så ikke er helt sant at det er Rosenius-bøker, for det er ikke han som skrevet det egentlig, det er han som har skrevet stoffet som er hentet over. Og vi har noen bøker, og jeg vil gjerne
Jeg hadde en sekk med dette sang og Rosenius møte. Det var det at det var noen av dere som skulle få dette, disse bøkene, kjær. Vil du lese i det? Og da vil jeg først begynne med Husandagsboka. Den kom ut meg en gang etter Rosenius var død. Da skrev de Husandagsboka, de samlet ihop sekretæren og Lina Sandell, og så kom hun på norsk ganske fort, ikke lenge etterpå, på 1870-tallet, 70-70. Og denne mann sier han, og romerbrevet hjemme, og så er det en bok som kom ut som en sett Ole Modasli skrev og samlet ihop i 1949 eller 46. Det var, han var professor på menighetsfakultetet, han Ole Modasli. Og så har da Håkanvik kommet med et bedre språkdrakt, eller nyere språkdrakt på de to bøkene. Så de har vi på norsk. Og så har vi denne som jeg nevnte, Veilende Fred, Klar og Usvigel, Veilende Fred, og så har vi noe som Wisløf ga ut på 50-tallet, som hette, eller så Lunde ga ut, men så Wisløf samlet ihop, Carl Fredrik Wisløf. Og de hette, ene hette Troen og Livet, og den andre hette Lov og Evangeliet, og det siste hette Nådemidlene. Så hadde jeg tenkt at vi skulle synge en sang som etter det som vi har lest i Rosenius biografien var hans egentlige budskap. Ja, og det var, den står på 283. Og så, den vil du synge nå. Kan du spille? 283. 283.